Linus, vet du vem som är den största stjärnan i Portugal?
Finns ju bara ett svar. Cristiano Ronaldo.
Nej, faktiskt, han är ju faktiskt inte ens här. Han är struken ur Portugals matchtrupp till på torsdag.
Bruno Fernandes då.
Nej, skulle inte säga att det är Bruno Fernandes heller.
Men med tanke på att vi är i Porto då, Diego Jota är ju ändå härifrån.
Man skulle lätt kunna tro det, men det är inte han heller, utan det är...
Det här är C-divisionen, Expressens podd om det svenska herrlandslaget. Jag heter Linus Pettersson och med mig har Tre Strömberg. Och vi ger ju som bekant er ett avsnitt varje dag under landslagssamlingen. Och Therese, idag har vi haft en lång dag. Det var tåg till Arlanda strax efter klockan 5. Det var flyg. Vi satte oss och det första som hände är att piloten tvärnitar mitt på startbanan. Hur mådde du då?
Nej, men fruktansvärt. Alltså, jag är ju flygrädd, va? Jag har ju blivit där för några år sedan efter en jobbig flygning. Och så har det varit några konstiga incidenter sedan dess. Och det här är en av dem när liksom man börjar accelerera. Jag är mentalt förberedd att nu ska vi liksom upp och iväg, så att säga. Men det skulle vi ju inte. Och så det enda vi fick veta var bara att det kommer mer info snart. Och sen tog det väl typ 10 minuter innan piloten berättade att när de hade börjat gasa så hade de fått ett felmeddelande i cockpit.
Men det var inga problem.
Liksom. Nej, då var liksom att nu har vi felsökt det här och vi har pratat lite med Zürich och det verkar lugnt, så nu drar vi. Jag såg ju bara rubrikerna framför mig att planet hade fått felmeddelande men piloten lyfte ändå, si och så många dog, kanske en notis om att vi var på planet i så fall. Nej, det var fruktansvärt och det vart inte bättre. Jag hade liksom en stökig fransman precis bakom mig på flyget. Och det är relevant att han är fransman, för att han pratade hela tiden väldigt högt på franska och kollade på franska videor jättehögt utan hörlurar.
Och han luktade inte gott heller.
Stank svett. Och satte upp sin fot mellan, liksom på armstödet tryckte han in sin fot på mitt armstöd mellan sätena. Nej, det var stökigt. Och så snett bakom mig så satt en liten unge och spydde. Mm. Så att det var en jobbig flight.
Mm. Själv hade jag ju så här ensamt tre säte där jag kunde bry ut mig och sova gott.
Ingen som spydde, ingen som
absolut
stank.
Inte, det var, nej, det
ingen
var mycket,
som skrek på franska.
Nej, var skönt. Men och det blev ju bättre, vi kom iväg det där felmeddelandet. Till trots så lyfte vi mellanlandade och till slut kom vi fram i Porto. Vi har ju faktiskt lekt lite också, vi har haft roligt längs vägen också.
Ja, men verkligen.
Samlat så här lite landslagsspelare som vi stött på här och där.
Lite sån gotta catch them all Pokémon.
Pokémon, ja.
Blev det i slutändan. Det
var ju... Vilka fångade du?
Jag fångade Mattias Svanberg.
Honom var du snabb på?
Ja, i Genève, i vår mellanlandning. Då såg jag honom. Direkt var med på vårat plan hit till Porto. Och väl på flygplatsen i Porto så var det Anthony Elanga utanför en toalett. Och sen så var det Dejan Kulusevski precis bredvid Mattias Svanberg.
Det kanske är liksom landslagets på... Pikachu.
Ja.
Alltså liksom den finaste av dem alla.
Absolut. Eller, ja. eller är det
ja, det kanske det är. Det kanske det är. Ja, jag ville bara säga att någon ska vara landslagets Pikachu.
Ja, men just nu kanske det ändå är Gyökeres. För på tal om honom, var det liksom... Om vi har liksom varit lite sömniga, lite trötta och det har varit en lång dag, liksom klockan stod på 04.30 och allt det här, alltså... Vi vaknade ju ändå till när vi kom till Sveriges träning efter en ganska sval presskonferens med Jon Dahl Tomasson som vi återkommer till.
Ja, och det var ju mycket folk på Sveriges träning, mycket barn. Det kändes som att det var lag som hade tränat lite i närheten och liksom ja, samlat liksom... sig för att titta på Sveriges träning. Liksom.
Man får ju säga det, att det är ju som, det ligger minst vad jag såg, två planer bredvid den som Sverige tränar på när de är här i Porto. Och det var väldigt mycket barnlag som hade, både tjejer och killar faktiskt, som hade tränat eller skulle träna eller höll på att träna, och det var ju väldigt spännande, tyckte de, att det svenska landslaget tränade här. Tänka sig att någon tycker att det svenska landslaget är så himla kul och spännande.
Frågan är om de hade tyckt det om inte just den Viktor Gyökeres hade varit här, för att alltså, men jag måste ändå säga att trots den supersuccén han gör i Portugal så hade jag visste inte att han var så här stor. Alltså, för vi är ju i Porto nu. Och det är ju ändå liksom en rivalstad till liksom Lissabon och Sporting Lissabon där då Gyökeres håller till. Och jag kunde liksom inte se det här hända framför mig, att liksom barn i Porto skulle stå och skrika hans namn. Jag hade inte känslan att han är så stor i Portugal. Men det är han ju uppenbarligen. Det var häftigt att se.
Ja, men jag tycker vi lyssnar en gång till på hur, ett smakprov på hur det kunde låta under liksom en timmes tid den här kvällen. Och det här är ju, ja, men det är precis som du säger, man blev lite förvånad över hur liksom enormt de verkade tycka att det var att Viktor Gyökeres var här. Men jag tycker att det här är så väldigt fint också, för att det är så mycket som liksom känns så bedrövligt kring det svenska herrlandslaget. Och vi sitter och pratar om liksom missade mästerskap och det är dåliga prestationer och det är en oförmåga att få fram liksom rätt typ av försvarsspelare. Det är en oförmåga att liksom få ut så mycket som möjligt av så många som möjligt och allt det här liksom som vi har suttit och bara liksom pratat oss liksom dödströtta om det senaste året. Men mitt i allt det här så har vi liksom en landslagsspelare som i ett fotbollsland som är enormt i liksom sammanhanget fotbollsvärlden, som är som influerar så väldigt mycket. Det är liksom, kolla på de stora lagen, de bästa lagen ute i Europa. Det spelar liksom och är liksom en framstående portugis i nästan alla av dem. En av världens bästa tränare någonsin, José Mourinho härifrån. Den mest inflytelserika agenten, Jorge Mendes. Cristiano Ronaldo. Alltså, allt det här. Men liksom, mitt i allt det här så är liksom en svensk så väldigt, väldigt stor. Och uppenbarligen liksom en stor inspiration och idol för de här barnen. Jag tycker att det finns någonting fint att liksom luta sig mot i en i övrigt ganska liksom trist svensk fotbollsvardag.
Ja, också liksom ett ytterligare bevis på att vi verkligen har en ny världsstjärna i det här landslaget. Oh, ja. Alltså vi har länge pratat om Isak och Kulusevski som Pikachu då kanske. Men det här var ju bara det vi fick se idag och höra idag är ju bara ytterligare ett bevis på vilken nivå Viktor Gyökeres spelar fotboll just nu. Och det kan man ju bara koppla också till alla rykten som finns kring hans flytt och alla storklubbar som sägs vilja ha honom. Jag dröjde kvar lite när han skulle gå ombord på bussen och han fick stå länge och ta bilder och skriva autografer. Och Isak och Kulusevski då, som de var inne på, de fick passera ganska snabbt, även fast de också såklart var liksom upptagna med att få göra den typen av syssla. Men det kändes som att Gyökeres hade kunnat stå där hela kvällen. Alltså, det är häftigt att se, som du säger, inspiration och små killar som står och gör hans målgest tillsammans när de ska ta bilder. Och
men det är det gulligaste jag vet. Jag vet absolut ingenting gulligare i hela världen än små barn som gör Viktor Gyökeres målgest. Just för att själva målgesten också är liksom lite kul jämfört med många andra målgester. Den är också så här, den blir bra på bild. Och det är bara så himla gulligt när det kommer fram någon liksom nioåring och knackar Gyökeres på axeln och säger, får jag ta en bild med dig? Och bara så här, sätter fram händerna framför ansiktet på det där sättet. Nej, men det var också kul hur de här barnen som stod och skrek sig hesa efter Gyökeres, liksom ibland när så den Kulusevski joggade förbi och var så Kulusevski!
Och sen det var ett strörop liksom. Och sen återgår man till liksom vevandet.
Det var helt otroligt. Det var en kul start på den här landslagssamlingen.
Och också så här, om man bara ska prata Gyökeres karriär lite kort, så att vilket rätt klubbval han faktiskt gjorde, att många kanske var lite skeptiska till att han inte hoppade på en Premier League-klubb redan då när han lämnade Coventry, men att gå till ett topplag och få med och vinna saker och få ösa in mål, det har ju visat sig ett genidrag och han kommer ju nå hur långt som helst, känns det som just nu.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Om vi vi backa lite den här dagen. Det första som hände när vi landade på flygplatsen och hade plockat alla våra Pokémons var ju att vi tog en taxi raka vägen till landslagets hotell, för där skulle Jon Dahl Tomasson hålla den här samlingens första presskonferens. Var det mycket Jon Dahl Tomasson senaste veckorna? Det har varit många presskonferenser. Den här kanske inte skilde sig jättemycket från någon av dem, och vi har pratat mycket om den här charmoffensiven och den här liksom smått obehagligt positiva inställningen nästan.
Och den tog inte slut idag.
Den tog verkligen inte slut idag, men i och med att vi nästan har liksom hånat den här stackars nya förbundskaptenen, så tänker jag faktiskt att jag har hittat någonting och jag tänker vara lite positiv.
Mm.
Jag inser när vi sitter och lyssnar på honom under den här dagen att sättet som han ändå... Han fortsätter ju när man försöker ställa frågor om hur de ska spela och så. Då menar ju han att så här, jag har sagt till er hur vi ska spela. Vi ska spela bollen framåt, den ska inte gå i sidled. Och vi ska liksom spela offensivt och underhållande. Och det ska gå snabbt. De liksom mesta detaljerna vi har fått från honom är ju att liksom, han gillar en, två touch, det vet vi sedan innan. Han vill att det bara ska ta någon sekund eller två och fatta ett beslut. Men det ska gå fort helt enkelt. Och jag tror att det här är ganska smart av honom ändå att liksom sätta sig i den här positionen, att han inte låser sig vid att... för alla vet ju också, det är ju bara att kolla på hans lag. Han har ju spelat mycket 4-2-3-1, 4-3-3. Spelat en del trebackslinje också i och för sig, men framförallt om man kollar i Blackburn så vi vet ju att det är den typen av fotboll, men istället för att han ska låsa sig till att jag gillar den här formationen eller jag gillar att utgå ur de här positionerna, för han vet ju egentligen inte, alltså han har ju det här, även om han såklart har koll på spelarna och han är ju, liksom, betvivlar inte överhuvudtaget hans liksom, professionalism i hur han förbereder sig inför den här samlingen och det här jobbet, men han vet ju inte vilka spelare han ska... Det har han ju också varit väldigt tydlig med. Han vet ju inte vilka spelare han ska använda. Truppen kommer skilja sig. Den som är här nu kommer förmodligen inte vara samma som är här i juni. Och det kommer framförallt, sa han, inte vara samma i september. Så där är han också ganska smart, att han är så himla tydlig. För det första som hände på den här presskonferensen är också att han får frågan. Ni ska spela två matcher, bla bla bla. Och han säger, vi ska inte spela två matcher, det är fyra matcher. För U21-landslaget har också två matcher. Han är väldigt tydlig med att U21-landslaget är en del av A-landslaget. Och att han kommer liksom, han kommer kolla på hur de spelar också. För att veta vilka spelare han eventuellt ska plocka därifrån. Samtidigt som han utvärderar den truppen som han har själv. Och just det här att... Det här som vi var lite tokiga på förra veckan.
Har du blivit positiv till
det? Ja, men lite ändå så här. Inte, jag tycker fortfarande att det är tråkigt. Jag tycker att vissa frågor, jag ställer den raka frågan. Har du några idéer om hur du ska kunna spela Gyökeres och Isak samtidigt? Och den vill han ju inte svara på. Då kollar han bara på henne och säger, två bra spelare, eller hur? Mm. Och sen säger han att, ja men det är klart att de är liksom... Det är två bra spelare som vi vill ha i spel. Och jag tycker att han borde kunna svara rakare på många frågor. Men jag tycker ändå också att någonstans så är det... Han är ju ingen dummer, va? Det är ganska smart av honom att sätta sig i den här positionen nu, att det här är ett blankt ark för mig. Jag ger er ungefär vad jag vill ha, men jag låser mig inte vid någonting. För att är det någonting som man har också, så det finns ju en poäng i att vi utanför fotbollen vill prata spelsystem på ett helt annat sätt än vad de i fotbollen pratar spelsystem. Och att vi låser oss vid dem på ett sätt som vi kanske inte alltid behöver göra. Så att, ja, men jag tycker ändå att så här, jag ska ge honom det. Att det är smart att han håller på som han gör.
Ja, men han ger ju sig lite tid också. Absolut. Och han ger ju spelarna också. Han poängterade ju på presskonferens att ingen sitter i frysboxen till exempel. Ja. Att alla kommer verkligen få en ärlig chans. Ja, men det och det gör ju liksom, U21-spelarna vet ju om det också. Ja. Som Badjadji kanske till exempel då är besviken om att han inte kom med nu. Så vet han att han kommer få en ärlig chans att visa upp sig. Jon Dahl kommer titta lika mycket på U21-matcherna, känns det som på A-landslagsmatcherna. Och de kommer liksom, gör de bra där så är de säkerligen med i nästa samling. Så att det ser jag också som positivt. Och sen, du var inne på Isak och Gyökeres när du ställde den frågan. Jag fastnade ändå för en del av svaret som han gav. Att han poängterade att vi ska ha våra bästa spelare på planen.
Mm.
Och det tycker jag kan skilja sig ibland när man lyssnar på olika tränare. Att vissa anpassar liksom spelare efter taktik, om du förstår vad jag menar. Att man har, så kanske det var lite med Jan Andersson, att han hade sin grundtaktik. Mm. Och sen använde han liksom de spelarna han tyckte passade bäst in i taktiken.
Ja,
här känns det så om man ska liksom tolka in väldigt mycket i detta uttalandet. Som att Jon Dahl då kanske kommer mer skruva om formation, taktik ut efter de spelarna som han tycker är bäst. Jag tycker ändå man kan läsa in någonting i det om han inte bara slängde ur sig det uttalandet, men det tror jag inte. Och det talar väl lite för då att han det hör väl kanske ihop att han inte vill prata formation heller då, för att han vill hitta de bästa spelarna och sen kanske mejsla ut då hur landslaget ska spela efter det.
Precis, för det är ju det att liksom, det finns ju ingen mening för honom att sätta någonting liksom skrivet i sten, för det finns ingenting som är liksom skrivet någonstans för honom här och nu. Och jag tycker också att det där var intressant av honom och liksom väl uppsnappat, just att, för det där vet jag att om man kollar liksom lite ut i Europa, Gareth Southgate i England får ju ganska mycket kritik från olika håll för hans liksom ovilja att släppa Jordan Henderson, och folk har liksom hela den här vintern och sen han flyttade till Saudi, så folk varit så här, vi vet att Gareth Southgate kommer väl ta ut Jordan Henderson, och Jordan Henderson kommer spela EM i sommar för att Gareth Southgate behöver spelare han litar på samma sätt som diskussionen gick kring liksom Janne Andersson och vissa spelare, att han liksom vägrade släppa och vägrade sluta ta ut vissa spelare trots att det var på bekostnad av någonting som, om man säger, folket hellre hade velat se. Så det är absolut någonting som är värt att ta med sig.
Men trots det här så har vi ändå, känns det, redan kunnat luska ut i alla fall lite hur det här landslaget kommer se ut under Jon Dahl. Vi har ju fått se en träning idag.
Säger du Jon Dahl en gång till när han nu på presskonferensen har rätt ut? Han heter Jon.
Men visst ligger det bättre i munnen att säga Jon Dahl?
Ja, det är för att
för mig är han Jon Dahl.
Jon är ett alldeles för kort namn.
Jag vet.
Ska vi bara säga Tomasson då?
Tomasson.
Eller ska du säga Jon Dahl?
Ja, jag kommer säga Jon Dahl.
Okej, ja, jag gör det då. Men han kommer inte tycka om det.
Men det lät ju ändå på presskonferensen som att han är då accepterade. Han kan vara Jon Dahl, sa han inte det? Han kan bli Jon Dahl med svenska folk.
Men är inte det där en del av charmoffensiven? Alltså,
tänk så att han rykit ifrån
här. Ett halvår liksom in, och så skäller han ut rejält när du har sagt Jon Dahl för många gånger i den här podden.
Men du, vi kan ändå se lite vad Jon tänker med det här svenska landslaget. Vi fick se en timmes träning idag. Och om vi bara börjar där, det är ju egentligen vad vi kommer få se den här veckan. Känns det som, för landslaget kommer stänga till. Vi börjar i den änden. Vad känner du kring det?
Nej, men det är ju, jag visste inte om det förrän idag.
Nej.
Det var ju faktiskt Robert Laul på presskonferensen som tog upp det och frågade honom varför det bara är en kvart på tisdagen och en kvart på onsdagen som vi får se. Att det är en kvart på onsdagen, nu är det träningsmatch och man kan väl tycka att de kan släppa till lite, men det brukar ju vara så dagen innan match att man bara får se en kvart, men att det är det på tisdagen också. Och det är liksom Jon Dahl Tomasson sa ju
du
då bara,
hela namnet.
Ja, nu har jag blivit så här, nu har jag kommit in i flamsmode att jag börjar fundera på om vi ska kalla honom för Jonne. Eftersom att vi hade Janne innan.
Oh.
Och det funkade ju bra. Så det kanske bara blir Jonne. Vi får se om vi kan jobba innan. Men att det enda han ville trycka på då var att ja, men idag är ni ju varmt välkomna att se hela träningen. Och det var ju inte egentligen mycket till träning, tänkte vi på förhand. För han sa det själv att det kommer bli lite walkthrough. Vi kommer mest stå och gå i positioner.
Och det var ju vad det var, exakt.
Det var vad det var. Men det gav oss ganska mycket.
Alltså det gjorde ju faktiskt det. Ska vi bara beta av. Alltså den första reflektionen vi kunde dra var ju att det var ju ganska tydligt att det här är ett form av 4-2-3-1 system som alla har trott. Det kan vi ju slå fast.
Så
liksom.
Är
det syntes i de två älvorna han ställde emot varandra när de gick runt där och skulle passa lite och han skulle visa hur han ville att de ska spela. Den andra reflektionen vi drog efter det då, det var ju att han liksom hade hittat redan nu en lösning på att spela Isak och Gyökeres tillsammans. Mm. Då var det alltså Isak i den här, kan vi kalla det, nummer 10-rollen då, bakom Gyökeres.
Mm.
Intressant ändå att vi kunde se det så tidigt.
Ja, väldigt intressant. Och det blir också, nu är ju som sagt ingenting är skrivet i sten, men det är väl ganska sannolikt att det är så man i ganska många matcher kommer att vilja spela i någon slags konstellation. Och att det blir ju svårt, det är ju återigen en enorm konkurrens om de offensiva positionerna. Men om man anser att Gyökeres och Dejan Kulusevski kanske är de som är, i min värld, allra mest... De är bofasta. De måste spela, de är supergivna. Så är det ju också då Alexander Isak. På vilket sätt ska man använda honom? Vart får man ut så mycket som möjligt av honom om han inte spelar längst fram? Och sen är det ju Anthony Elanga. Kan man bänka en spelare med den formen i Premier League? Och så kommer Emil Forsberg in där också. Och sen har vi ett gäng andra. Men om det är framförallt där... Av de som inte var uppställda där så är det Emil Forsberg som sticker ut.
Ja, vi ska säga att Kulusevski spelade då till höger i den här offensiva trean och Elanga till vänster. Då är det som sagt Forsberg då, kanske utanför då, i det här läget. Och vi kan väl också bara nämna backlinjen då, som vi tolkade som någon startbacklinje, var väl Holm, Hien, Lindelöf, Augustin, som då man ska dra lite större växlar av det här, vilket vi kanske ändå inte ska göra.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Men sen tredje reflektionen vi gjorde var ju att Remy då, den assisterande förbundskaptenen, började traska runt med två stora vita ark.
Ja, det var otroliga scener.
Alltså man har inte sett pappersark på en träning så jag vet inte, 90-talet.
Man har inte sett ett papper överhuvudtaget på 15 år.
Det är så mycket teknik och iPads och allting i liksom fotbollsvärlden idag. Men han traskade runt med de här vita arken. Och det gjorde ju såklart alla journalister på plats nyfikna. Liksom, vad var det på de här arken? Och jag uppfattade det i alla fall som att de försökte dölja det här lite. Jag vet inte om du också uppfattade det, att de liksom ställde sig lite för att skymma. Liksom.
De såg ju att fotograferna, de stillbildsfotograferna som är här, de var ju på ena sidan av, ena långsidan, och vi var på den andra, skulle man kunna säga. Och då kändes det som att de var väldigt tydliga med att vända sig ifrån där de såg att kamerorna var, och också ställa spelare framför.
Jag vet, ring typ,
ja, på något sätt. Jag vet inte om vi övertolkar det här, men jag fick lite känslan av, kommer du ihåg när Stefanelli i Allsvenskan tog ett andra gult, drog av sig tröjan, gjorde mål.
Just det, alla
och liksom AIK-spelarna sprang, försökte göra en ring runt honom för att domaren inte skulle se att han hade tagit av sig tröjan. Det var lite så det kändes nu också, att vi bara, vi vet att du har ett papper, alltså, och vi kommer ta reda på vad det står, försök inte ens. Alltså, vi har sett att det här liksom pågår, precis som domarna på Friends Arena den dagen hade sett vad som pågick med Stefanellis tröja.
Och vi skickade ju Billbyrons utmärkta fotograf Joel Marklund på det här såklart direkt. Vi smsade honom direkt och han lyckades faktiskt få en bild på det här såklart. Och det kanske inte var så mycket anmärkningsvärt att se där egentligen, men det var lite hur de, ja, men ska spela på den offensiva tredjedelen egentligen, att en av ytterbackarna ska trycka fram, den andra ska in och centrera. Och det var till och med vissa pilar där de skulle, ytterbackarna ska in som in i mittfältare, vilket är väldigt populärt nu. Det har vi sett minst i Manchester City, Pep Guardiola har använt sig av det extremt mycket. Så att vi fick ju ändå en liten glimt på något sätt av Tomassons nya landslag här.
Så är det absolut. Och som sagt, det är väl ungefär det här vi kommer att få se. För de här två kvartarna vi kommer få se nu, tisdag och onsdag, kan man väl utgå ifrån att de inte kommer att vara särskilt matnyttiga för oss. Sen kommer vi såklart fortsätta försöka luska med spelarna och fråga dem och prata med Jon Dahl Tomasson igen såklart på onsdag på presskonferens om hur han tänker spelmässigt, och kanske försöka gnugga lite mer det här med Isak och Gyökeres och huruvida han tänker använda Emil Forsberg och i så fall hur och sådär. Men om vi bara ska börja liksom knyta ihop det här då och påminna om att vi alltså poddar varje dag under den här landslagssamlingen. Under idag när ni hör det här, tisdag, så är det träning och mixad zon med oklart vilka spelare. Så det får ni hålla utkik på sajt eller lyssna på podden imorgon igen för att få en uppdatering om vilka vi har pratat med. Pokémon-samlandet i landslaget. They didn't catch them all, ska vi bara säga.
Nej, det gjorde
vi
inte.
Vet du vad jag tänker på?
Ja, jag tänker på att Jens Kajus då inte är på plats. Han var omöjlig att fånga på grund av lite flygstrul, så att han är inte här än. Men det är han vi har kvar egentligen då i vår lilla samling. Hugo Larsson tränade inte heller. Jag vet inte hur mycket det påverkar vårt liksom jagande av honom.
Han är
inne
i bollen.
Men han känner att du har fångat. Liksom.
Eller vart man nu fångar dem.
Jag vet inte hur man gör, men man kastar väl några bollar på dem. Är det inte så?
Ja, men jag tänker att man fångar in dem i... Vi skulle inte ha blottat våra okunskaper i Pokémon-fångande. Men,
Men han spelade ju 90, Hugo Larsson, så sent som under söndagen. Och liksom, de var ju framme med presscheferna där och berättade liksom att det ska liksom balanseras träning och sådär för att inte ska slitas så mycket. Så det var inget allvarligare än så.
Så vi gör så här helt enkelt att vi får några timmars sömn. Vi funderar på om vi ska börja kalla Jon Dahl Tomasson för Jonne. Och så laddar vi om för ny Pokémonjakt imorgon helt enkelt.
Mycket bra!
har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.